Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Ja,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm-hmm.
Det är så himla. Jag tycker den är så himla
god. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu. Mm. Och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm. Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv. Och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd det eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. För höj kaffet.
Så kan det någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den sån? Nej, men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med dialekten här. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Ja. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt. Mm.
Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Gabba gabba wi, gabba gabba wi.
Så säger jag inleder den här podden, ja.
Jag ville göra lite skärgårdsradion glatt.
Hoppas jag. Jag
är på ett glatt humör.
Lyssnar ni på den här podden?
Vart vaken då?
Va? Lyssnar ni på den här podden?
Nej, ibland. Uh-huh. Jag har varit riktigt bra.
Har Daniel, gör Daniel så att han tar med alla de här misslyckade starterna i varje podd?
Jag vet inte.
För det ska jag nästan säga är vår... För om han har gjort det, då är det här kanonkul nu. Annars är det bara jobbigt att vi måste ta om det. Ja, nej, för det är ju verkligen ett långtgående skämt som jag uppskattar mycket. Ja,
att, också att ni har börjat säga nej innan jag ens har fått...
Okej, ja, men kör den riktigt nu då.
Jag kan inte, alltså, det är det jag tänkte vill säga, det är fredag igen.
Ja, det är det.
Ja, det vill jag inte göra.
Nej, du vill inte säga
det. Nej, för att det, jag tycker att det är lite trist och platt.
Ja, 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 så då blev gabba gabba gubba gabba.
Ja, men det var lite Howard Stern, gabba gabba wi, gabba gabba wi. Ja, det är fredag igen och det är gabba gabba stämning här i halvrummet i den här 45 kvadratan på Södermalm i Stockholm. Mm. Det är kafferepet. Ja. Det är många som tänker, åh, äntligen fredag kafferepet. Och andra tänker, åh, äntligen fredag, det är helg. Vad är kafferepet? Men det här är för er som ser fram emot fredagarna. Mm. För att vi kommer upp.
Just det.
Och vi är till mitt vänster, Albin Sormann Olsson. Hej.
Ja. Hej.
Och till mitt höger, Johanna Hurtig-Wagren.
Yes. Mm.
Hej. Och du heter?
Jag heter Nils Henrik Louis Hallberg.
Just det. Före detta...
Almström.
Ja.
Som en gammal människa på Facebook. Ja. Jag hette, när vi gick i grundskola hette jag, om du letar upp mig.
Men mitt flicknamn va?
Ja, men det kan alltid vara någon som söker på mig som jag hette förr. Jag hette Eriksson när jag föddes i och för sig. Så. Det, men det kommer inte med i podden. Det är inte intressant. För Nisse, presentatören.
Okej, okay. Jag kommer, eftersom att jag spelar in den här podden innan min andra podd som inte har så mycket lyssnare.
Mm-hmm.
Så... måste jag berätta en sak?
Ja. För det här vill du ska nå någon.
Nej, men alltså, så här, jag kommer väl berätta den i den också.
Ah, ja.
Ja, det får lov att göra en dubbel. Mm. Men jag var i Göteborg i helgen.
Mm.
På en 40-årsfest.
Hörde du att jag var jättenervös när jag sa, vart är du på väg?
För att jag lärde känna mig själv mer då.
Aha.
Min konflikträdda och min lögnaktiga sida för att rädda situationer.
Ja. Aha.
Jag var på en 40-årsfest. Det var supertrevligt. Jag kommer inte ihåg vad baren heter, men det var någon punkbar de hade abonnerat. Utkanten av Majerna, typ. Mm. Och sen, du vet, fyllan börjar komma igång. Det är glatt, det är fullt med folk. Känner inte, i princip någon, känner en handfull människor som är där.
Ja.
Går på toaletten. Och det är en svinstörre snubbe som... För att vi hade abonnerat mellan 19 och 21. Då var det bara vi. Och så fyllde vi upp stället.
Ja, ja.
Och sen kom det in lite ströfolk.
Mm.
Då var det någon snubbe som var superstörig som jag, du vet, hade ont i ögat på. Men ändå försökte vara lite så här, trevlig.
Alltså som var med från hela... Från
nej, han kom, nej,
han kom sen.
Någon,
just det. Typ. Ja. Prick. Alltså,
ja, men typ.
Mm.
Och sen är han på muggen. Och typ så går han ut och bara... liksom, går jag in och så sjunger han utanför och bara så här, störig mot folk.
Ja.
Så när jag går ut så bara, fan att han, så, jag kommer inte ihåg vilken låt det var. Det var någon svensk, ja men typ, när, jo, Dove Calais.
Mm.
Aha. Jag bara, fan, Dove Calais sjungs av någon med Down syndrom.
Ja.
Och så är en kille som bara, va? Jag bara, jag vet, jag sa snabbt, Dove Calais sjungs av någon med Down syndrom. Jag bara, what, I don't speak Swedish. No, it sounded like he had Down syndrome. My son has Down syndrome. Yes. Yeah, yes. My daughter has Down syndrome as well. Sen var lögnen igång.
Så då hade du en dotter med funktionsnedsättning?
Jajamän, jag hade en dotter som var 4 med Down syndrom och jag satte med mig kille och började diskutera barn, hur det är att ha barn som har Down syndrom. Och sen kom jag på så här, fan, den här lögnen kommer inte... I said it was
you
my
know
daughter.
When you have
but it's my niece that's oh They, and it's so sad. They're almost, they're gonna die out. Och det fortsatte längre och längre. Du vet, och sen har det slagit mig efterhand. Så jag tänker man hade velat se bilder. Jag var på googla downisar. Nej, så jag började bjuda på öl. Och du vet, jag blev där
i... Du köpte dig ur din fadäs.
Ja, och jag och fortsatte ljuga. Sen kom jag tillbaka till Ina och kör in och bara, vad fan har du varit? De tror att jag har en dotter med Downsyndrom.
Nu känns det nästan som att jag har det.
Men det blev, alltså, då bara insåg jag så här, varför kan
jag känner mig jävligt nere, jag vet inte varför, men det känns som att jag har...
Jag hade bara kunnat sagt så här, I'm sorry, I'm drunk, it's a reflex, I try to be funny. Han bara, det är inte okej. Nej, jag vet, det är skitdumt.
Det är okej.
40 minuter, diskutera glass och...
Ja, det är många sådana fallgropar, den här 40-year-old virgin. You know when you have a child with Down syndrome and they feel like a bag of sand?
Vad jag tycker att jag måste sluta upp med att rädda situationer med lögner.
Jag har panik. Jag har jättepanik för jag bara ser det här typ som en filmscen. Jag skulle typ spolat över.
Men varje
retroaktivt.
Men varje måndag är det väl exakt dela med det här man. Fast det är inte konflikträdsla så mycket då, men liksom situationen att det känns ju ganska mycket som
ja, gud, det skulle kunna vara att du hittar på det nu för att du har kollat för mycket på Larry David och kände jag behöver något att dela med mig av.
Alltså efter de 31 minuterna är över varje månad så är jag så ledsen. Ja. Alltså igår satt jag hemma och skrattade ljudligt för mig själv i soffan när jag kollade på...
Var det när de ropade välkommen på japanska?
Ja, då skrattade jag. Alltså, jag skrattade alltså, också har jag insett att Vince Vaughn kanske är det roligaste jag
har. Ja,
har du insett
men...
nu?
Det här är ingen snackesnackpodd.
Nej, det är inte. Men nu blev det för att jag var tvungen att snacka om.
Men det här är ju en, det här tycker jag ju kvalar in på som en historia man kan skicka in.
Ja, så hade det faktiskt kunnat varit.
Och sen så pratade vi lite om det. Det här var ju en kanonstart skulle jag säga. Men en Vince Vaughn, där drar jag gränsen. Där kan vi inte.
Ja, men Albin, du som är så jävla duktig. Berätta vad det är för podd och ta över.
Okej, men så här är det då. Den här podden går ut på att ni lyssnare då skickar in såna, till exempel såna här historier när man har gjort bort sig fatalt inför sin kvinna. Så skickar ni in dem till kafferepet@underproduktion.se i mailform då, och så läser våran redaktör, tillika din syster Fia, igenom, tar ut de som passar bäst ihop, eller de allra roligaste och så, och sen läser vi upp dem, reagerar på dem, och det är det egentligen.
Jag fick ett tips på Instagrams häromdagen, om att till jul vore det kul med julstories, så jag vill uppmana alla som har julfadäser, skicka in dem, det vore kul att göra ett
ett julavsnitt, och sen har vi ju i det tysta i korridorerna, väl bestämt.
Jag tror det.
Ja, jag skulle säga
också från tips från Instagram. Mm.
Att vi kommer ha alltså göra ett best of avsnitt och vi läser upp, inte klipper ihop, utan vi läser upp historierna igen.
Det gör vi kanske.
Det tycker jag är roligare.
Mm. Ja, håll med.
Alltså ett nyårskarameller. Vi får välja tre som vi själva har läst var då. Mm. Och så gör vi ett avsnitt, lite repris, nyårskarameller heter det. Jag vill inte kalla det repris.
Så vi kommer liksom, Per Andersson kommer stå och göra grimaser i ett hörn här och sen kommer Agneta Sjödin gå runt i en lite för utmanande klänning.
Inte för utmanande.
Nej, det kan utmanande. Inte vara för utmanande.
Inte med Agneta Sjödin. Nej,
hon är fantastisk.
Backa.
Otrolig.
Det finns inte ens en sån spaning att göra på Agneta Sjödin.
Vad menar du?
Jag vill inte ens att vi går in på det här.
Vadå, gillar du inte Agneta Sjödin?
Agneta Sjödin och
Sofie Propp. Jo, det är klart att jag gillar. Jag pratar om att det inte finns en spaning att göra om utmanande eller inte utmanande klänningar på Agneta Sjödin.
Nu är hon feminist igen.
Du får nästan höra av dig innan vi ses vad du är.
Det behöver väl inte göra. Jag kan väl ändra mig under programmets gång.
Har du märkt att det är typ var fjärde vecka om du blir feminist? Har du tänkt?
Nu kör vi igång. Ska du visa hur det går till då, Nisse, när man läser upp en historia?
Ja, men det tycker jag.
Strömmar idag alltså.
Mm. Men vart skickar man om man har en...
Kafferepet@underproduktion.se.
Just det.
Sen tycker jag, innan du börjar här då.
Ja.
Gå in nu på underproduktion.se. Bli prenumerant av cigarrummet.
Ja.
För att månadens gäst.
Ja, vi kan avslöja vem som kommer.
Han kommer ju här om en timme ungefär.
Ja. Björn Gustafsson, den äldre.
Vilken jävla bokning.
Ja, det hade varit otroligt.
Vet Björn Gustafsson vad han ska göra?
Ja. Ja. Jag trodde du skulle säga, vet han att det finns en
jag
äldre?
Jag trodde också det. Har han sett dynamit, Harry?
Nej, men så din gamla barndomskompis Björn Gustafsson kommer hit.
För fan.
För fan.
Så då kan det hända att det blir lite historier från min uppväxtort.
Ser jag mycket fram emot.
Det är ju också varannan inskickad historia, verkar jag. Om Kungälv. Men.
Ja.
Och de senaste avsnitten har det varit ganska mycket röd tråd från våran,
just det.
Min kära syster och redaktör. Så hon sa idag... Idag är det lite mer spretigt. Så det är inte röd tråd, det är lite mer
uppsamling.
Liskodisco idag. Ja.
Gilla mycket.
Mm. Så att ni kanske tänker så här, är det som Memento? Nej, det är lite bara Villa Västern i historier idag. Skulle jag låta hemskt?
Men det tycker jag låter härligt.
Jag börjar här. Rapport från posten. Mina föräldrar träffades när de båda två jobbade på posten. Tidigt 90-tal i en större svensk stad. Det är större.
Ja, men om man är från staden så är den förmodligen större.
Ja, Jönköping. Mm. Vad jag har förstått så var posten då ett ställe där det ofta fanns plats för folk som kanske inte skulle haft det så lätt på andra arbetsplatser. Ja.
Mm. Jag blev varm i hjärtat av att det fanns sånt. Jag önskar att det fanns fortfarande.
Vad fan, Coop? Var det? Ja. Coop, det var ju ett fraggelberg av Guds...
Uber Eats.
Nej. Således verkar det varit en rätt udda samling personer som jobbade där. Många av de historier jag har fått höra kretsar kring toalettproblemet. När man skulle ut på tur och dela ut sin post så väntar ett antal timmar utan tillgång till toalett. Ibland är detta enkelt löst. Till exempel om postturen innefattar någon pizzeria eller frisörsalong så kan upplåta sin toalett till den statliga posttjänstemannen. Det är att höja att lägga in statlig.
Ja,
och det var det.
Var så,
jag ska
på den.
Så är ju dock inte alltid fallet. Min far har till exempel fått gå ner i en källare och bajsa i ett tomt kuvert en gång.
Varför hade han med sig ett tomt kuvert?
Jo, för att han kanske blir nödig. För det står där. Det gäller helt enkelt att vara kreativ.
Mm, jo. Han hade slängt någons räkning.
Att det var sånt baderat med smällplast. Så att
inte... Hoppas du inte det?
Jo, att det var det så att, så att det inte fuktar ur.
Jag tar ett rekommenderat brev.
Så att det inte fuktar ut bajset.
Men nej, men så att det inte liksom...
Jag såg ner.
Mm.
På posten jobbade även en herre som vi kan kalla för Rolf. Rolf var special. En gång ringde det en äldre kvinna som bodde längs med Rolfs tur till postkontoret och frågade om man verkligen måste släppa in brevbäraren. Mm. Personen som tog emot samtalet undrade vad hon menade. Då kom det fram att Rolf en gång i en nödsituation hade ringt på oss första bästa tant och bett om att få låna toaletten. Det fick han. Han tog för detta som, som en stående inbjudan och hade sedan dess varje dag gått rakt in till tanten utan att knacka och traska in på dass. Toalettproblemet löst.
Hoppla.
Det är ändå... Det är
respektive. Men gud vad man vet vad de här, den här människotypen som är så här, hej, kan, så ger man dem en grej en gång och sen är det bara självklart.
Det är som när Jerry Seinfeld säger till Kramer, what's mine is yours, we're neighbors. Och sen den dagen har det bara, då äter han väl dörren.
Ja.
Mm. Ja, Rolf, alltså, ingen skugga ska falla över Rolf.
Lite skugga kan falla över Rolf.
Lite kanske, men ingen, inte all skugga.
Men man kan sprida lite. Man kan gå till någon annan.
Ja, det kan man göra.
Jag kan tänka mig att trycka dem längst in i skuggan.
Aha, jag bara... Så mycket skugga.
Ja, så mycket
alltså,
skugga.
Den sista cirkeln i helvetet.
Ja.
Frädare och Rolf. Alltså, tantbajsare.
En annan herre som vi kan kalla för Allan hade gjort det nog mer rimliga och satt sig i ett stort buskage en gång när det började tränga på. Plötsligt kommer en tant som rastar sin hund. Allan är upptäckt. Han reser sig med byxorna fortfarande i knävecken och postväskan över axeln. Gör honör och ropar: lugn, damen! Det här bara brevbäran! Det var slut där.
Men alltså, jag gillar, alltså, någon som kommer med en hund kan ju inte ha något att säga om någon annan som bajsar.
Jo, det kan man absolut.
Om man plockar upp efter sig.
Om man plockar upp efter sig så då kan man inte
Det skulle vara om hunden hade alla nedkoppen.
Jag tycker att det är
lagligt. Jag tycker inte man behöver ha koppel. Alltså om någon, alltså jag utan hund kommer, då kan jag säga, vad fan gör du? Men någon som kommer med hund, då är det dags att backa lite.
Men också lite... Mitt
på ljusan dagen, han sitter och färsar i en buske.
Jag har länge varit emot att det skulle vara olagligt. Eller ens frowned upon. Nej, men om man plockar upp efter sig.
De satt ju efter stängning på Bananas.
Just det.
Och då såg de... tidningsbud eller brevbäraren komma. Det var väl alltså, det kan ju inte varit, det måste ju varit på dagen. Eller ja, det kan vara de här morgonen tidning bud som, som hade gått in i en liten hage utanför som är, var omgiven av buskar. Sen han satt och han kollade sig runt, drog upp en tidning.
Nej!
Var på backen, satte sig sked på tidningen, vek ihop tidningen och sen gick det och slängde den i soporna.
Nej, fan vad snyggt. Ja, han var, jag trodde han att han skulle sätta sig ner och läsa tidningen. Det hade ändå varit något.
Men det är också så här, ja, då måste den här personen verkligen gå på muggen. Och det är ingen skada sked.
Ingen skada.
Nej. Förutom någon som ser dem.
Ja, förutom den, alltså, hans den personen som inte fick sin tidning.
Ja, just det.
Ja. Ja. Ja, men det där var mysigt.
Ja. Om jag säger såhär, det här är de två historierna de skickar in, så kan jag säga att hans mamma och pappa har ju värre historier från posten.
Så men de har, berättar man inte för sina barn.
Nej, så att, men jag säger till alla andra, ni som jobbar på posten, ni vet ju.
Ja, ja.
Alla shortstävlingar och sånt där, det är bara att skicka in.
Shortstävlingar.
Ja, men det är ju verkligen tävling vem som har på sig shorts längst in i vintern.
Mm.
Aha, men inte det en sån amerikansk grej att det är uniformen?
Ja, fast de har ju också långbyxor i Sverige.
I Sverige har man ju det, såklart. Ja.
Mm. Vilhelmina, så har de inte bara liksom ett par kakeshorts året runt.
Nej, det är sant.
Hello. Vi går vidare.
Mm.
Albin Olsson med Sårman i mitten. Hej, yeah. Kör på.
Orange hair is the new black. Den här historien utspelar sig i den fantastiskt turistiga staden Cancun i Mexiko. Jag och två polare uttalas i Cancun.
Ja, men jag reagerade för att bara, oh, the whole fort in amerikansk historia.
Ja, just det. Mm.
Brittisk dialekt.
Det är faktiskt Amerika.
I was doing jello shots for my friend Jennifer Dominic.
Vad sa du nu?
Nej, men hon tyckte att det var lite ball.
Men jag tyckte att det var den typen som hade i Cancun. Att det, är så här, att det är tjejer som drar jello shots från
just
magar.
Det. Ja, det är, för det här är ju deras Gran Canaria.
Mm.
Inte så?
Ja. Eller mer deras typ sypen.
Visby. Mm.
Ja. Let's go party in Cancun.
Ah, ja, ja.
Så. Cancun. Yep.
Cancun. Ja, man går och pratar i Cancun. Förlåt, vi ska inte avbryta det.
Nej. Jag och två polare var där och gjorde som alla svenska backpackers i Centralamerikas festhuvudstad gör. Bodde på det billigaste hostelet och köpte en flaska billig tequila och en jävla massa corona. Det är ölen och inte sjukdomen, va?
Är det inte roligt att de heter samma?
Vår kväll började fantastiskt. Vi slog ett ryskt bögpar. Ett Ja, jag tror det kommer någonting här, va?
Ja,
vi slog ett ryskt bögpar, ett mexikanskt brödrapar och ett israeliskt straightpar i beerpong-turnering.
Ja.
De åkte dit.
Okej.
Jag tänkte, man sa de ryska, två ryska bögar som flyr sitt fruktansvärt så homofoba land och så kommer det två svenska backpackers som nitar. Och
knackar bög. Men också det är därför de bor på hostel så att de vet att det kan bli
ja, exakt.
Knogsmek.
Och vann en hink med sprit och juice. Kvällen fortsatte och vi hade det sjukt kul och blev rätt fulla. När vi sen skulle gå ut för att dansa på någon klubb så inträffar krisen. Vi måste kissa. Det får bli första bästa buske som är något avskilt. Vi hinner inte ens knäppa upp byxorna innan polisen var där och tog oss för public urination. Vi blev inkastade i en polisbil med handklovar efter att ha blivit hotade med elpistol om vi inte följde med dem. Det är alltså
100% att de svenska lite så naiva killarna skriker this but not organized crime you're
men
doing.
Men jag tror att det här är tjejer, va?
Ja, 100%. Jag ändrar mig direkt.
Ja, för att de... Ja, det är bara tjejer.
Ja, men säkert.
Mm. Tjejer går in i buskar och kissar.
Jo, men det är väl tjejer som gör det.
Alltså, tjejer skulle väl dra sig undan i alla fall.
Ja. Tänker killar bestämt sig mot någon vägg.
Ja.
Riktiga män pissar mot väggar.
Pissar ner i brunnar. Dagsbrunnar.
De hade också satt sig och skitit istället. Ja. Om jag känner
killar. Nej,
det kan ju varit lite blandat. Man kan ju vara kompis med någon av det motsatta könet. Också. Det kan ju vara jag och två kompisar. Kan ju vara, det här kommer inte spela så stor roll i slutändan, tror jag. Så där sitter vi, tre pers som knappt snackar spanska i en polisbil där ingen snackar engelska. När vi kommer fram till polisstationen ska vi få träffa en domare som ska döma oss. Jag går in först för jag är den enda med legitimation. Jag hinner knappt komma in innan han dömt mig till 36 timmars fängelse.
Oj, oj, oj!
Näst ut är min polare som inte hade något lägg på sig utom sitt dykcertifikat. Med hjälp av charader, bara en riktigt full människa klarar av, lyckas han förklara vad det var, och de godkände det som legitimation. Han blev också dömd till 36 timmar i fängelse. Sist ut var min kompis som är Ginger. Och han hade inget lägg på sig, så domaren kallade honom helt enkelt för Ed Sheeran.
Åh, det är ändå härligt att inte ta sitt eget juridiska system på större allvar.
Han fick till och med sjunga en sång för domaren.
Han var så uttråkad.
Han trodde att det var Ed Sheeran.
Ja, men den där domaren bara, oh, I'm so bored.
Det är som i Superbad, när han får sjunga en sång för alla som är svinöga på kokain, för att han tror att han är lillebrorsan med fin sångröst. Det är också under hot. När man ska sjunga fint under kan sjunga under hot.
Ah, fan.
Glöm.
Han trodde han skulle klara sig ut tack vare det, men icke som icke. Vi satt sammanlagt 12 timmar i en cell med en toalett som var full med spya och kiss som inte gick att spola innan vi till slut kunde muta oss ut ur fängelset. Men i något mexikanskt register finns det alltså en mugshot på min polare där det står Ed Sheeran.
Jag blev orimligt glad.
Ja. För övrigt mår vi alla bra efter händelsen. Några highlights från natten i fängelset var när jag och en amerikan ställde oss och skrek "We should have built the wall!" Inte mitt charmigaste ögonblick, men jag var väldigt arg och full. Ett annat var när en liten mexikan på typ 1,60 försökte tafsa på en polare och fick se tre arga svenskar runt 1,90 omringa honom och insåg att det nog var bäst för honom att tagga ner.
Och var lika långa tjejer som fick sitta med killarna, hörni. Ett år halvberg. Ja. Det var killar, det kände jag på mig hela tiden.
Ja, det var ju det.
Och men gud, alltså det är kul att de inte, alltså de ändå hann in i fängelset, för hade de suttit i polisbyrån och insett just det, vi kan ju bara muta dem.
Ja.
Men det var kul att de ändå hann komma till domaren, han hamnade i fängelset, sitta där tagen och bara, "Guys! We're in Mexico!" Alltså.
Just det finns ett annat sätt att ta sig härifrån.
Ja.
Ja. Det är jättekul. Hosianna Davidsson! Hosianna!
Det är ju... Jag tänker mig så här, visst att man är i ett liksom, lite av ett u-land och så här med hot om fängelse och så. Mm. Och man, men visst är man som Ginger... vägrar väl att sjunga när Ed Sheeran låter då. Ja.
Men det hade varit fett om han
hade sagt
48 timmar. Kulturell appropriering.
De lägger till. Ja.
Hitta på lite egen spanska också. Komma där, vill jag bara lägga ut det där bongat.
Amma mania, mamma macarena.
Åh, gud vad glad jag blir. Jag måste hämta en kaffekanna.
Gör du det.
Konserten med Kiss. Det här är en historia som utspelar sig i en tid när man levde i nuet, tog vara på dagarna och gjorde så mycket kul man bara kunde. Det är alltså en historia som inträffade i högstadiet innan någon tillstymmelse till konsekvenstänk utvecklats och man ofta var helt dum i huvudet.
Perfekt start.
Jag hade otroligt tråkigt, men jag hade exakt samma känsla kring konsekvenstänket och att man var helt dum i huvudet. Okej. Av någon outgrundlig anledning hade jag och min dåvarande bästa kompis, som vi kan kalla för Jessica, bestämt oss för att det vore en bra idé att jag skulle skippa min storebrors student. Istället skulle vi ägna hela dagen åt att köa för att få så bra platser som möjligt på Kiss-konserten vi hade biljetter till nästkommande kväll.
Bandet och inte drycken. Kör ett
vi får se. Vi två 16-åringar som hade suktat efter ett tillfälle att kunna komma över alkohol hur länge som helst serverades inte bara en utan två studentmottagningar efter varandra. Jessica syrras denna dag och min brorsas dagen efter. Men vi skulle alltså slänga bort detta guldläge och hade istället valt att sova på asfalten utanför stadion i Stockholm. Mm. Inte för biljetterna, de hade vi redan betalat dyra pengar för. Vi skulle spendera ett helt dygn i kö utomhus för att eventuellt kunna stå lite närmare scenen och titta på ett gäng 60-plussare.
Mm.
Men om det var någon gång det skulle vara värt att missa brorsans student, då var det nu. För det här tillfället kommer det aldrig igen, tänkte jag. Detta var på riktigt en pang-idé med andra ord. Vi skulle ju på Kiss. Detta var varken första eller sista gången jag och Jessica slog våra kloka huvuden ihop. Men just där och då kändes det som att livet självt hängde på om vi skulle kunna ta oss in till stadion eller inte. Där skulle vi möta upp min dåvarande kille och hans kompis. Och det skulle bli fest i kön så vi kunde ju inte banga.
Men för att genomföra detta var vi tvungna att komma på en plan. Att skippa någon student var ingenting man bara gjorde i min familj. Att jag dessutom tagit varje tillfälle och missbrukat mina föräldrars förtroende de senaste åren gjorde inte mitt utgångsläge bättre. Nej. Den otroligt smarta planen gick ut på att vi spenderade dagen på Jessicas systers studentfest och försökte bli så fulla som det bara gick. Mm. Detta gjorde vi genom att dricka varje slatt vi kom över. Därefter lyckades vi avvika från festen någorlunda obemärkt efter att ha stulit med oss färdkostöl och hoppade på tåget in till stan. Där bytte vi om och öppnade varsin öl. Nu jävlar var det igång. Eftersom jag och Jessica inte hade velat att någon skulle fatta misstankar om att vi skulle rymma körde vi på vad man kan kalla för en lätt packning. Vi tänkte helt enkelt att alkoholen skulle hålla oss varma. Det hjälpte inte. Natten utanför stadion var svinkall. Nu i efterhand hade det varit smartare att bara skita i allt och dra hem. Men övertron på att detta dygn skulle gå till historien trumfade konsekvenstänket och det var även en hel del grupptryck inblandat. Bara från henne och Jessica gissningsvis. Yeah.
Fan vad man hoppas ändå för deras skull att det var någon mer som körde ett dygn.
Ja.
Att de bara hade kunnat
stå ganska tidigt. Stå ensam utanför stadion.
Och bara så, okej. Okay. Det var ingen, inget tryck direkt.
Ölen tog, som ni kanske misstänkt, slut direkt. Men som tur var bjöd någon på sprit. Kompisgänget låg och huttrade i en sorts multisked på trottoaren efter lite halvdant festande och försökte hålla värmen under de värsta timmarna. Jessica hade dragit ihop luvan på sin tröja till max kring ansiktet så bara näsan stack ut. Hon såg död ut. Dagen efter spenderade vi på samma trottoar, men nu i stekande sol. Med ett konstant ringande telefon med hot från mina föräldrar om att det faktum att jag blivit arvslös är mitt minsta problem.
Men alltså jag måste bara säga, jag fick in här, hemsk natt, men ändå fattar mysigt när man då har fått sova lite och vaknar upp och så här, man är... Då, peppen där, innan solen börjar gassa, är härlig.
Men lite då,
jag går och köper frukost, den är känslan.
Men också då det här ständiga ringandet från en förälder
som gör en arvslös.
Ångest.
Ja. Ja, det är stressigt.
Mm. Men att det ens finns ett varv, wow. Men vi satt där ända till kvällen när de äntligen släppte in oss på arenan. Så fort vi kommit innanför grindarna kubbade vi allt vi hade och tog oss långt fram. Allt jag kunde tänka var att det var en sjukt mäktig känsla att äntligen vara framme och att både den iskalla natten och den stekheta dagen hade varit värt det. Det var hur mycket folk i publiken som helst och stämningen var god. Men så småningom märktes det att min övertrötta hjärna hade lagt ett peppat filter över situationen. Publiken var i själva verket jävligt dräggig. Horder av AV-bröliga snubbar av huligantyp stormade fram och tacklade bort oss småungar utan problem. Buade ut förbanden och betedde sig allmänt rötet. Det var med andra ord en helt vanlig konsertstämning i Stockholm, men det visste inte jag då. Men det var kanske lite värre än vanlig dålig stämning. För banden var sena och ju längre vi fick vänta desto mer hotfull stämning byggdes upp. Folk klämdes och ramlade i vågor som skapades i trängseln. Vi fyra kom fram till att det kändes säkrare att ta oss längre bak där det fanns lite mer plats. Vi som tillbringat det senaste dygnet i stekande sol och isande natt var nu inte bara av med våra episka platser. Vi var även uttorkade och törstiga men stod som minderåriga utan möjlighet att köpa öl i baren. En situation vi inte hade haft med i vår smarta plan. Men döm om vår förvåning när vi helt plötsligt såg junikvällens sista solstråle brytas i ett ölglas som i slow motion kom flygande i luften. Plastglaset var fyllt till bredden av gyllengul glittrande vätska och hade antagligen kastats av någon längre fram i publiken. Nu var den på väg åt vårt håll i en vacker båge, högt över människorna framför oss. Kan det vara? Vi tänkte alla samma sak och pekade förväntansfullt mot glaset. Öl. En sista hjärncell lyckades på något sätt göra en kraftansträngning och suddade ut önsketänkandet till en mer logisk förklaring. Någon skrek, akta! Vilket fick både mig och Jessica att kasta oss åt varsitt håll, bort från punkten där vi precis hade stått. Som såg ut att bli nedslagsplats för den gyllene bågen inom bara någon sekund. I samma stund som gubbarna i Kiss äntrade scenen landade plastglaset precis där vi stått. När jag tittade upp såg jag till min fas att min killes ögonmått tyvärr svikit honom. Han hade inte flyttat sig en enda millimeter för att undvika kissbomben. Och det långa håret som han mödosamt plattade varje morgon låg nu i drypande lockar och stank av urin. Detta inträffade för över 15 år sedan och jag är fortfarande arvlös, skäms som ett djur över att jag inte firade min brorsas student. Och dessutom var det ju tydligen inte Kiss
sista spelning i Sverige. Vad min dåvarande kille gör idag vet jag inte. Vi var däremot ihop till och från några år efter händelsen. Men detta pratade vi aldrig om.
Men det är också så här, först man, kan det vara öl? Och sen när man börjar matematiken. Öltälten är bakom oss. De,
du vet... Varför skulle någon gå fram och kasta ett fullt ölglas bakåt?
Ja, att de tränger sig fram för att inte spilla ut ölen som de har köpt bakåt.
Ja, fy fan. Ja. Jag har ju varit på Roskilde med exakt den killen som fyller det.
Oh,
står långt fram, men hinner liksom inte gå och pissa. På en Foo Fighters-konsert fyller ett sitt ölglas.
Det är där jag lärde mig uttrycket hårdrockbyxa. Den, jag vet inte om jag berättade det, men det kan jag berätta i typ cigarrummet. Hårdrocksbrallan.
Vad heter det? Men konserter är ju liksom sällan så kul.
Nej, nej. Bästa bandet när det kommer till konsert, Graveyard, svensk band, de spelar 59 minuter, sen gör de ett extra nummer. Så att folk börjar gå redan under extra numret för att komma ut först. Fast de säger, ingenting är bättre än en timma.
Nej.
Och det är, alltså, det är sån jävla hatten av till det.
Ja, jag fick lite minnen från nu när Hank von Helvete dog i veckan.
Va?
Hank von Helvete
han
dog.
Dött.
Han är död.
Wow.
Vad fan har jag varit?
Göteborg.
Har han dött?
Han är död, ja.
Alltså överdos.
Nej, man vet inte riktigt. Men det var tydligen död. Inte själv.
Folk dör.
Ja, jag vet, men han...
Covid. Covid har tagit en till.
Ja, vad fan var trist.
Men det påminner mig om två av de fem bästa konserterna har varit med Turbo Negro. Alltså. Ja. Otroligt.
Men också så här, det säger ju mycket fans handen, för det var ingen som sörjde honom på sociala medier.
Det var ganska många.
Ja, inte mina.
Men du kanske följer för många Hammarby konton och för få real konton.
Det tar oss faktiskt till nästa historia. Här kommer min andra, den magiska fotbollsresan. Året var 1996 och ett ungdomslag från en småländsk by skulle åka på fotbollscup. Spelarna var mellan 16 och 18 år plus ett par överåriga 19-åringar. Det var i ärlighetens namn inte ett jättetalangfullt lag. Men som grupp var det väldigt duktiga på att dricka öl samt att skälla ut domare och motspelare. Låter ju som
Reimer.
Låter ju som
kanongäng alltså.
Gammal brittisk fotboll känns som. Nu till det magiska. Fotbollscupen skulle spelas i Nederländerna. För många spelare var detta första gången de skulle åka utomlands utan föräldrar. Den stora dagen kom. Tre minibussar plus tränarens egen bil utgjorde den lilla småländska karavanen som körde ner mot kontinenten en kylig morgon i april. Första stoppet skedde vid en kiosk någonstans i Blekinge. Det köptes porrtidningar, snus och folköl.
Man vill ändå ha med svensk porr när man ska utomlands.
Inga goa pattar i Holland.
Nej, för fan, de är ju bara massa skit där nere.
Magisk resa, som sagt. Porrtidningarna innehöll bland annat insända sexnoveller som givetvis lästes högt i minibussarna under ett allt högre scrollande. Men när den småländska karavanen nådde Tyskland uppstod ett litet bekymmer. Fotbollsföreningens ordförande var visserligen en berest man med en asiatisk fru och allt.
Wow.
Och, men då är man berest. Men hade uppenbarligen inte koll på tyska regelverk eftersom man hade beställt minibussar med dubbdäck. It's not allowed to drive spikes in Germany, sa gränspolisen argt. Either you remove the spikes or you go back where you came from.
Oh, wow. Oh.
Fan, too soon there. Det är gött. I pardon you. Lyckligtvis fanns det en bensinmack med en liten verkstad precis vid gränsen. Bensinmacksägaren hade nog gjort det här förut. Men han verkade ändå måttligt road av att behöva ta bort dubben från 12 däck. Tanken var att alla skulle hjälpa till. Det delades ut en slags tång man kunde dra ut dubba med. Men nu hade ett annat problem tillstött. Nämligen att laget hade åkt färjan till Tyskland. Och på färjan såldes starköl. Mm. Många spelare var således pruttfulla och inte i stånd med att ägna sig åt finmotoriskt arbete. Det tog ungefär 4 timmar att få ut alla dubbar från minibussarna. Den småländska karavanen tuffade vidare. I resan ingick en övernattning i Tyskland. Laget skulle bo på ett vandrarhem och trots förseningen vid gränsen fanns ett par timmar fritid. Laget begav sig ut på stan. Nu jävlar var det fest. Staden var tyvärr helt öde. Laget drog omkring och försökte skapa en feststämning. Bland annat genom leken sparka ölflaskan ur munnen på din lagkamrat. Vilket kostade ett par spelare ett par framtänder. Vid ett tillfälle fick laget syn på två kvinnor som hastade över torget.
Jag vill bara säga att jag är feminist igen.
Ja, ja men det vet vi. Det, vet vi. Det, är, alltså,
det, är... ja, det kan vara viktigt att få fram.
Lagets mittfällsmotor. Det är uppdiktande. Ja, det är... Ja, men det är vår mittfältsmotor.
Det är så viktigt också vad han har för roll på plan nu när de ska jaga de här två kvinnorna.
Ja. Lagets mittfältsmotor, starkt av starköl och äggad av den grabbiga stämningen, menar att kvinnorna garanterat var prostituerade. Okej.
Och vad betyder det för dig, mittfältsmotor?
Ja, det är för att han skriker ut sig. Do you work on the gate? Skrek han till dem. Vilket måste förvirra dessa kvinnor om de ens nu förstod småländsk engelska för jobbar ni på gatan?
Do you work on the gate, eller?
Do you work on the gate? Roligare än så blev inte denna kväll i Tyskland.
Det var bara det.
Dagen efter anlände laget till Nederländerna. Det var dags för en veckas fotbollskupp i totalfotbollens hemland. Mm. Laget var inkvarterat i ett klassrum på en stor skola. Tydligen pågick en handbollsturnering för tjejer samt nej. Mm. Nej. Vem bokar så här?
Jag menar, verkligen.
För på våningen ovanför var alla klassrum ockuperade av danska och norska handbollstjejer i 16-årsåldern. Och om man är 16-17 kan det finnas något snyggare än handbollstjejer från Norge och Danmark.
Nej.
Jag tror inte det.
Det ska vara snowboardtjejer.
Ja, absolut. Men du ska alltid ha
det. De är ballare, men snyggare.
Men om man vill veta hur
de
en handboll...
De utövar sin sport och lyssnar på typ Millencolin samtidigt. Mm.
Men lyssna på låten Irmel i med jävla namma så får ni min bild av en handbollstjej. Ja. Så därför ska jag...
Jag behöver nog inte förklara att detta skapade alldeles otroligt orimliga förväntningar som inte uppfylldes. Den enda kroppsvätskan som överfördes den veckan var när någon i laget spydde på målvaktens sovsäck.
Ja, nej, för det snyggaste är när man själv är 16-17 som tjej. Det är ju inte
en fotbollskillar från Blekinge,
18-19 från Småland som gillar porrtidningar.
Nej, det är det värsta kanske.
Det är oftast inte det man bara, oh, vad jag drömmer om.
Det blev en vild vecka som följde ungefär följande mönster. Bakfylla och träning på förmiddagen. Match på eftermiddagen, fylla på kvällen och natten. Detta var det glada 90-talet.
Fan vad duktiga
de är. Ingen brydde sig om åldersgränser i Nederländerna. Det här låter ju alltså som min resa till Fuerteventura. Ja. Det exakt vad det var.
Men visst, det är åldersgränserna i Holland typ 3.
Ja, det är visst. Så länge du kan säga vad du vill ha så får du det.
På något språk.
Ja.
Uppdiktat eller inte.
Det var pub, nattklubb, coffee shops och hamburgerhak om nätterna. Och bakisångest, fotbollsplaner med vattenflaskor fulla av öl längs sidlinjen på dagarna. Det är verkligen engelsk fotboll. Laget förlorade varje match, förutom den sista, där man lyckades nå oavgjort. En sak som spelarna noterade var att samtliga motståndare visserligen var väldigt duktiga, men ganska kortväxta. Efter att ha skrapat ihop en poäng reste laget hem. Tämligen slitna, men lyckliga. Jag vet allt detta eftersom att jag var en av spelarna. Flera år senare pratade jag om resan med en av de överåriga spelarna, en av dem som var 19 år när turneringen spelades. Han berättade då att lagledningen gett order om att han och de andra överåriga spelarna skulle raka sig varje dag under turneringen. Och att de inte fick prata med någon kuppfunktionär. Mm. Det kröp då fram att föreningen anmält oss till en kupp för 14-åringar. Eftersom vi var så dåliga så hade du hoppats på att boosta vårt självförtroende inför seriestarten genom att låta oss möta yngre lag utan att berätta detta för oss. Den planen misslyckades visserligen, men det gav oss å andra sidan minnen för livet.
Alltså, oh, gud vad de verkligen skickar ett lag som alltså verkligen
de
super och rejvar bland barn och tjejer de aldrig kommer kunna få.
Ja, gud vad, så gjorde min mamma sista året jag skulle springa minimaran. Så var ju mamma inne på att anmäla mig till yngre så att jag skulle kunna vinna.
Mm. Vad fint det
är. Det är sjukt.
Ja, det är lite men det är fint.
Det är ju
Ja, det var curling. Det året så jag ramlade ner ett dike och en korpulent pojke bröt sitt lopp för att hjälpa mig. Men han såg ju bara sin chans att slippa stå.
Ja, ja.
Det skulle jag gjort direkt.
Ja. Fan, det är omöjligt att hjälpa dig. Du.
Jag vill,
det är bara för att du är fet.
jag vill liksom träffa och schacka honom en och dag. Så om han måste ju vara från Stockholm. Om han hör det här, du som hjälpte mig 94 kan det vara.
Kommer du ihåg han som skit ner sig på Göteborgskalaset? Göteborgsvarvet.
Ja.
Han gjorde ju det och sprang klart liksom, för att om man som långdistanslöpare bryter ett enda lopp, det blir mycket lättare och lättare och du kanske pajade, han kanske gav upp sin distanslöparkarriär för dig.
Jag har inte sprungit sen dess.
Nej, men du bröt ju för att du ramlade ner dike.
Kom igen, ge mig lite då!
Kanske inte heller helt okorpulent har jag fått höra när du var liten, va?
Nej, men det var en chipsutte eller två. Det var det absolut.
Namnbytet.
Ja. Som jag skulle döpa mig till Apfelram efter något.
Just det.
Vilket igen.
En nära vän till mig berättar om en lågstadielärare som jobbar på hennes skola i en grannkommun till Göteborg. Jag vet att ni vill att man finierar namnen, men i den här berättelsen så förstör det själva punchlinen, så vi skiter i det.
Okej.
Okay. Okay.
Den här personen som skickar in är alltså vår ansvariga utgivare nu.
Yep.
Ja. Den här läraren hette Inga Ånäs. Hon träffade en man som kom från Belgien. De gifte sig och tog hans efternamn. Inget konstigt med det. Synd bara att han hette Ben.
Inga ben.
Och att hennes namn således blev Inga ben. Efter att hon fått några dråpliga kommentarer ledsnade hon på att vara en ordvits och bytte sitt förnamn till ett av hennes mellannamn. Maj. Ja, det är ju fint. Maj. Ja, nej, så nu hette hon Maj Ben. Åren gick och de levde lyckliga. Inte så länge. Efter några år skilde sig Maj från sin belgiska make och bytte tillbaka sig efternamn igen. Aha, till sitt efternamn. Inte heller det så anmärkningsvärt.
Det är väldigt kul.
Synd bara att det blev så att hon nu heter Maj Ånäs.
Åh, gud vad dumt.
Då ska vi se då.
Det är så enkelt.
Efter att ännu en gång behöva stå ut med att vara en ordvits och dessutom leva i ordvitsarnas mecka, blev det för många kommentarer. Hon ledsnade på att ständigt behöva stå ut med goa gubbar som absolut inte kunde hålla sig från att kommentera det uppenbara och bytte åter tillbaka till förnamnet Inga. Inga Ånäs. Vilken jävla resa. Alltså.
Fan. Jag älskade den. Att hon inte såhär, det blev så fel förra gången. Ja, majonnäs.
Nej! Nej!
Men hon måste ju själv vara den sämsta ordvitsaren i världen.
Ja, ja.
Ah, varför skulle inte jag kunna heta Ben? Inga Ben. Vad är för kul med det då?
Majonnäs är det bästa namnet jag har hört.
Ja, jag älskade det här. Verkligen.
Okay. Och det är så... Man hade inte kommit på det själv.
Nej.
Det är liksom för bra. Jag blev varm av det. Av alla korta historier vi har haft så tycker jag att det där är den bästa genom alla avsnitt. Av alla korta historier.
Ja, det var otroligt. Det var den faktiskt. Okej, här kommer
mina... Det är så kul att heta ett pålägg. Ja, jag byter tillbaka till prick idag. Jag heter ändå korv. Det blir inget kul med det om jag heter det efternamn.
Jag heter hushålls
förnamn. Men det är så roligt.
Min man heter Medvurst.
Men det är så kul att komma på det efter. Att hon byter först och sen bara nej, nu blir det ju majonnäs.
Det är så dyrt.
Det hade varit roligare om det här var... Visst var det så förr att man bara fick byta en gång?
Ja, sen började det kosta.
Att hon var tvungen att äta majonnäs.
Gud.
Ja, det här var...
Ja, förlåt Johanna. Ja,
nej, men det var... Säg inte förlåt till mig, jag uppskattar det mycket. Okej, nu ska jag läsa. Magiska mannen. I slutet av 2020, när jag var nydumpad, hjärtekrossad och allmänt pandemipanikslagen, tyckte mina vänner att det var ett perfekt tillfälle att hoppa tillbaka i dejtingträsset för det klassiska att komma över någon genom att, ja, hamna under någon. Tyvärr handlar denna story inte om sex, eller rättare sagt kanske som tur är. Tänker att ni får avgöra det. Jag swipade höger på en kille som verkade rätt normal och lagom intressant. Vi kan kalla honom Lasse. I ärlighetens namn minns jag inte alls vad han hette, så vi hoppas att det inte var Lasse i alla fall. Vi mässade några dagar och så hörde jag spontant av mig en måndag, sa att jag var i stan och undrade om han ville ses efter jobbet. Han svarade ja och några timmar senare skulle vi ses på en restaurang för ett glas. När jag redan var på plats hörde Lasse av sig och sa att han blev 20 minuter sen. Och då jag hade varit på kurs hela dagen satte jag mig och beställde mat och inväntade honom. Lasse dundrade in och gick rakt in på vad som verkade vara det intressantaste diskussionsämnet. Han själv. Efter hans 10 minuter långa monolog om hur han blivit permitterad från sitt superviktiga jättekola jobb som pilot och hur det faktiskt var hela hans personlighet och något jag inte kan förstå när jag är en sån där glittrande och blommig förskollärare eller något som inte bryr sig om sitt jobb. Och vad ska jag göra nu? Köra truck eller? Det vore ju ovärdigt. Fick jag äntligen en syl i vädret och svarade kort att alla jobb kan vara spännande. I hans läge kanske lön är en bra grej att ha oavsett arbetsuppgifter och att jag ju faktiskt har ett bra jobb och dessutom också driver eget inom något jag brinner för. Avbröt han mig med att poängtera att jag visst är från Finland.
Va?
Va? Eller ska man säga, avbröt han mig med att poängtera att jag visst är från Finland.
Så,
så kanske
det
är.
Ja, så måste det vara.
Vi läser ju det här avvis.
Ja.
Vilket ju även framkom i min Tinder-profil och inte borde ha varit någon överraskning. Då berättade han om hur hans släkt var därifrån och farfar var från en finsk halvstorstad och faktiskt var den som grundade den. Mm. Kollade förresten upp detta efteråt. Staden grundades 1837 så något i storyn går inte ihop. Hur som helst. Han berättade också att hans farfar lärde honom som femåring den enskilt viktigaste finska meningen som finns. Han lutade sig framåt och dömde min förvåning då jag förväntat mig den sedvanliga Eisa Peite. Mm. Och han förföriskt viska på bruten men grammatiskt korrekt finska. Jag vill slicka din klitoris.
Mm. Mm.
Efter min chockade tystnad i vad som kändes som minuter sa han. Funkade det?
Åh gud.
Tyst. Ja, jag fick framtvingat ett obekvämt nej.
Nej.
Samtidigt som jag försökte avsluta min maträtt och dryck så fort som möjligt för att kunna dra därifrån.
Man kan dra utan att ta en McDonald's på vägen hem.
Trots att jag hade så många följdfrågor, bland annat kring varför hans farfar lärt honom detta och hur det hade förklarats för honom vid tillfället, lyckades jag stilla nyfikenheten.
Det är ju intressant.
Resten av tiden gick åt till att han frågade mig absolut noll frågor, pratade om sig själv, sitt viktiga yrke, som ju faktiskt är en livsstil och identitet och något en vanlig människa som jag aldrig skulle kunna förstå. Mm. Och fruktansvärt mycket snack om varför han inte någonsin skulle sätta sig i en truck bara för att han var arbetslös.
Men vad är det här med truck?
Han har verkligen
det känns som att han just har fått jobbet i en truck och bara försöker.
Han skäms för att han är arbetslös och det är därför allt han kan prata om typ.
Ja, jag kommer inte köra truck. Det får du inte, kan du tro inte det om. Men truck det kör jag inte sådär.
Ja, i så fall då ska den gå på 10 000 meter höjd.
Nej, i så fall. Kallar det för truck då om vi har sagt ringa på.
Varför ska jag köra truck om den inte är autopilot? Någonstans efter att han tvingat mig lyssna igenom hans två låtar på Spotify.
Åh gud vad jag får. Det gör ont i mellangården på mig av skam.
Ja. Ja, på mobilens högtalare hela låtarna och nej, man fick inte prata under tiden eller avbryta låten som nej, jag har inte inspirerats av Lars Winnerbäck. Det är Lars Winnerbäck som inspirerats av mig. Mm. Så sa han mitt i allt, vi ska inte träffas något mer antar jag. Jag svarade att jag nog inte fått någon jättebra bild av honom och att han omöjligen kan ha fått någon bild av mig överhuvudtaget. Så nej, det blir nog inga fler dejter. Då ställde han sig upp och sa... Vet du? Och med tillhörande oh-snap-armrörelse där han knäppte med fingrarna och förde armen över huvudet i en halvcirkel fortsatte. Jag är magisk. Och alla får inte se den sidan. Och du har nu valt att vara en av dem. Okej.
Okay. Han måste byta terapeut.
Gud ja. Förbluffad satt jag kvar och tittade på den här fullvuxna mannen som precis gjort den mest dramatiska gesten jag sett någon göra bara för att berätta vad jag valt att gå miste om. Han tog in notan och jag sa att jag gladeligen betalar för min del. När servitören kom för betalning sa han att han kan ta detta.
Mm. Och vände sig, jag är pilot vet du.
Ja, vände sig till servitören och sa dramatiskt. Men du får ingen dricks för jag är arbetslös, meningslös och värdelös och har inga pengar. Nej men gud. Ja, mitt hjärta blödde lite
och sen lutade sig fram. Funkar det?
Jag med, jättemycket. Ja,
jag är arbetslös, meningslös, värdelös och inga pengar.
Funkar det?
Men jag är magisk. När han betalat klart tittade han på mig och sa att jag får swisha om jag vill. Under vår totalt 50 minuter långa dejt hann han sänka 3 glas vin i tillägg till de 2 jag förstod att han svept precis innan dejten i baren bredvid. Då han varit så nervös för att träffa mig, vilket ju då var orsaken till hans försening också. Trots att detta ju var 50 minuter av mitt liv jag aldrig fått tillbaka, har jag berättat den här storyn så många gånger så att den nästan börjat betala tillbaka sig i tid. Och ska väl sägas att det blev en gratismiddag också för mig då jag aldrig swishade honom något. Nej, men swisha människan.
Nej, han, då får han ju hennes nummer.
Ja, så.
Nummer?
Vad lär vi oss av det här? Jo, var oh snap magisk och låt inte alla se den sidan, för det kan vara många som inte vill se den. Och att det kan löna sig att inte djupdyka datingpoolen som hjärtekrossad, för det är jävligt mycket udda filurer där ute.
Ja, men alltså så här, det känns som att jag känner jättemycket för honom. Och jag känner för båda. Ja, såklart jag gör det. Det är inte så att han är, det är inte så att han gör det där för att vara elak.
Men han är väl bara en idiot.
Han är otroligt mycket egocentrisk. Ja. Men alltså för det första så uppskattar jag en datinghistoria. Vi har fått 2 datinghistorier. Det känns som att det finns fler. Det tyckte jag var härligt. Men också att det är så himla mycket. Det är sånt skört möte. Han är uppenbarligen sitt absolut sköraste. Ja. Och försöker snacka över det. Och har stått och stärkt sig innan. Ja. Och typ kör den där i morgonen varje i spegeln varje morgon. Självjöns, jag är magisk. Ja, medan hon är hjärtekrossad och vill bara så här komma på att det finns någon annan. Och allt hon gör är saknar sitt ex.
Ja. Jag tänker att jag fick direkt känslan av RuPaul-grej. Mm. Att det som inte alla får se, det är när han kör en drag. Att det var det som var hans hemlighet.
Jag
att
var han mycket så... mer...
Nej, men att han är så här, liksom pilot och han är så extremt liksom macho signal liksom. Och sen så är det magiska.
Okej. Att han nästan släppte lite glitter över sig. Han bjöd på en...
Men jag var 3 centimeter på att dra en Petrina och bara, gay!
Guilty! Jaha, fy fan. Jag fick klumpar i magen.
Ja, jag hoppas båda mår bättre.
Ja, det är exakt.
Klumpar i magen låter mycket mer som en sjukdomstillstånd än att liksom...
Jag har ju klumpar i magen sjukdomsmässigt också.
Jaha.
Jag är polyp på gallblåsan. Det är klumpar i magen.
Ja, det är det. Ja, det är det. Även bajs är klumpar i magen.
Ja, det är det. Ja, det är det faktiskt. Okej, på tal om...
Okej.
Här kommer... Läkaren.
Mm-hmm.
Fan, alltså, jag liksom det segwayas in i mina historier.
Mm. Ja, det är nästan som att det inte är avista, men det är det.
Ja,
alltså.
Det är det faktiskt. Den här, denna här. Nu blir jag arg. Denna här! Nu, jag tar bort
den. Ja, du förstår Tony. Han klarar inte språket.
Det är en italienare.
Den
här historien utspelar sig i en korridor på Östra sjukhuset Göteborg. Just denna korridor sträcker sig mellan 2 avdelningar som brukas av de som sitter och väntar på utlådanden från rättspsyk. Alltså riktiga jävla galningar.
Ja.
Vår firma hade fått i uppdrag att riva en gammal plastmatta samt slipa golv. Min kollega Barry...
Som också...
Ja, men det är det mest göteborgska jag
har. Ja, men det är finerade namn.
Jo, det vet vi inte.
Barry, kommer du hit? Inte bara snöslåt.
Min kollega Barry och hantlangare har etablerat och börjat arbeta så smått. Det där är en del förarbete. Ta bort lister, tömma korridoren på möbler och så vidare. Nästan så fort de kommit på plats har det uppehållit sig en från personalen i korridoren. Han har presenterat sig som läkare efternamn. Okej, läkare med sitt efternamn. Läkare Olin.
Just det.
Han är arketypen för en beskäftig akademiker. Vit läkarrock, gamnacke, runda glasögon, nerhasade på nästippen. Grått, lite stripigt hår som på grund av hårbortfall är obefintligt på skulten och lite för långt på sidorna.
Alltså lite Larry David.
Ja,
i senaste
säsongen. Ja, visst. Han visade sig snabbt också vara ett utsökt exempel på den människotyp som alla hantverkare är alltför bekanta med. Bevakaren. Han hovrar konstant snett bakom Barry. Fråga hur lång tid jobbet kommer ta. Om det inte finns bättre tillvägagångssätt. Varför de inte är fler på plats. Och försöker konstant säga till Barry vad han ska göra härnäst. Kort sagt är han en pain in the ass. Och Barrys svar blir korttuggare och mer irriterat för varje idiotisk fråga som ställs. Det är en hålgubbe som vi kallar det.
Hålgubbe?
Det är gubbar som står och kollar ner hål som grävs. Och säger vad de hade gjort när de hade grävt hålen.
Just det. Nej, jag tänkte att det var...
Slussen i Stockholm är fyllt med...
Mm. Ja, jag tänkte att det var i luckan. Luckgubbe. För du som jobbar på restaurang. Att det ska stå och så... Vad gör du? Lägger smöret
efter? Gör man inte på restaurang för då åker du ut.
Jaja.
Men det gör du inte på Slussen. För det är du redan ute.
Ja, just det.
För att ytterligare spä på irritationen så går larmet konstant inne på avdelningen. Vilket härleder en röd lampa till att börja blinka. En gäll, skarp signal tjuter. Detta verkar dock inte bekymra läkaren det minsta. Utan han fortsätter med sin självpåtagna arbetsledaruppgift. Till slut avviker läkaren. Med ett mumlande om att det var dags för kaffe nu. Dörren har knappt slagit igen bakom läkaren förrän en dörr i motsatt ände av korridoren slås upp. Och två vita rockar kommer skyndande. I deras släptåg två snutar. Både läkarna och snutarna har en uppsyn som sammanfattas som Oh shit. Och de rör sig mot Barry med den fart som alltid tvingar bylingarna att lägga minst en hand på pistolbältet.
Mm. De hoppar annars.
Vadå?
Aha, okay, när de springer så måste man hålla.
Ja just det, det är den klassiska nu jag med. Barry börjar nu väldigt snabbt tappa lusten med det här jobbet. Ja, det kan man förstå. Väl framme hos Barry saktar sällskapet in. Och han kan se att läkarna gör en ansträngning att framstå som lugna och definitivt behärskade av situationen. De lyckas absolut inte. Läkarna förklarar för honom att en mycket farlig person som hållit sig förvar på sjukhuset lyckas avvika från sitt rum och ge Barry ett signalement. Men förklarar också att Barry nog skulle ha märkt honom ändå eftersom att han avvek naken. Barry kan bara kallt konstatera för läkaren att han visst sett honom och han inte alls är naken längre och att han precis gått ut genom den dörren varvid Barry pekar mot den dörr som bevakaren precis gått ut genom. Den som leder ut till resten av sjukhuset. Efter denna incident utfördes all vår verksamhet på plats under väktarskydd.
Åh, gud, för fan gud, vad läskigt. För
han måste jag ville veta vad han hade gjort den här.
Det känns så himla mycket som den här Macken-sketchen när det kommer in en kille med en virveltrumma på magen och sjunger när jag kör till mitt jobb-sången. Så kommer bara två sådana gubbar in och tar, han gillar kanon. Då går de ut med honom med en gärning.
Åh, fy fan. Rättspsyk.
Den där hade passat i min andra podd.
Ja, rättspsyk är ju så läskigt. Alltså ett fängelse är så här, rättspsyk, där ändå vill man in folk så att de aldrig kommer ut.
Nej, du borde ju flytta över några av de här. Det känns som att vi har haft några sådana. Du kunde ha haft liksom en specialpodd som är så close calls. Man vet att det här kunde ju lika gärna varit att han var liksom.
Men vi har ju haft YouTube-sändningar där folk har skickat in sina egna.
Jag tänkte på den här, han som klappar bara en tjej på håret på centralstationen.
Just det.
Det är också en sån som är så här, det är lika gärna kunde du dött.
Ja. Var det han som la håret framför ansiktet och luktade på det?
Så var det kanske. Ja.
Just. Och när jag satte på sig som en peruk. Och, bara,
Och att man står och ser det och typ äter på en sån Subway-macka och bara, det här.
Inte bra. Eller hon som lurar ut en kille till sin släktmiddag på en ö.
Ja.
Det är också en sån. Eden Lake-känsla.
Gud, ja.
Ja, fy fan.
Albin.
Här kommer min sista då. Kommunalan och den opolitliga toaletten.
Spelas i sommar på Falkenberg, Vallarna.
Hemlighuset och kommunalan.
Vad dasset rosa!
Denna historia har fått berättat av en vän. Vars kollega är själva huvudkaraktären i historien. Vi kan kalla henne för Maja. Relevant bakgrund till historien. Maja är en sann kommunalare ut i fingerspetsarna. Alltså en sån som dricker alldeles för blaskigt kaffe med för mycket mjölk i. Och det kan slinka ner en och annan vetelängd också till det obligatoriska eftermiddagsfikat.
Fan vad jag undrar hur många, man skulle ha en sån counter, hur många som klämmer in vetelängder.
Ja, men jag älskar, det är ju våran.
Det är alltså första historien, första avsnitt, och sen har det bara fortsatt. Förlåt.
Det är kanon, verkligen. Vi kan säga att Majas kaffe består av cirka 40% kaffe, 60% mjölk.
Och Maja hann lätt dricka 6 koppar innan lunch på fastande mage. Gärna en cig på det. Maja jobbade på ett öppet kontorslandskap där lokalen hade lövtunna väggar gjorda av glas. Kontoret var alltid fullt med människor, så det gällde att vara i tid för att norpa en bra kontorsplats. På kontoret fanns det 3 toaletter. Alla var otroligt opålitliga, vilket jag ska förklara nu. Toalett 1 var favoriten, alltså den som med stor säkerhet skötte sig och gjorde det den skulle, att spola. Den låg rent geografiskt sett inte bra till. Den låg i den mest centrala delen av kontoret och därmed gick det inte att vara diskret när man skulle uppsöka toaletten.
Med glasväggar dit också.
Det hade man. Speciellt inte om man behövde göra nummer 2. Toalett 2 och 3. Dessa var det i tid och otid stopp i. Rörmokaren hade klippkort där, så att säga. Plus så kunde man, om man satt på ena toaletten, höra allt som sades i kontorets konferens och vice versa, via ventilationen. Så ni förstår varför det var kölapp till toalett nummer 1. Tillbaka till själva historien. Det var strax efter lunch och Maja hade, som alla andra dagar, druckit sin kvot av äckligt blaskigt kaffe. Kaffet hade lika mycket personlighet som en Vesuvio. Och efter kopp nummer 6 så började magen att knorra, ett sånt oljud ni vet, som kommer från de nedre regionerna av magen, som indikerar att nu är det snart panik i södra Sverige och det är dags att snarast uppsöka en toalett inom max 5 minuter. Maja började snegla mot favorittoaletten.
Du måste säga att hon lite svettig på överläppen. Hon.
Ja. Nu började vi. Tycker jag vänta lite till. Ja. Lägger en sudoku. Eller vad man gör med sudoku.
Man lägger sudoku.
Som precis blev upptagen. Fuck. Till slut gick det inte att hålla sig längre. Shit, tänkte Maja och knep ihop skinkorna och började panikgå likt en pingvin in på en av de andra toaletterna och stängde dörren snabbt efter sig. Pustande knäppte hon upp byxorna och satte sig efterlängtat ner på toalettstolen och började göra sina behov. Maja, som var en rutinerad kontorsbajsare, eller som vilken annan tjej som helst egentligen, där det först lades ett lager toalettpapper i botten i toaletten för dämpning, of course. Sedan körde hon sitt inövade tryck ut fort, spola fort ned rutinen. Alltså, man spolar direkt när bajset kommer ut så att det knappt hinner nudda vattenytan. Allt för att bajsandet inte ska höras genom ventilationen, samt för luktreduktionen. Ni som fattar, ni fattar.
Vi fattar absolut.
Jag tror alla ni fattar, ja. Så Maja tryckte ut fort och hade ena handen på spaken. Och vid rätt tillfälle när bajset exakt lämnade kroppen så spolade hon. Och allt spolades ner smidigt. Maja andades ut och kände sig till freds för stunden. Men Maja kände nu att hon inte riktigt var färdig och körde en vända till innan hon torkade sig och gjorde sig redo att spola en sista gång. Maja drog i spaken, men vattnet och bajset åkte inte ner. Skräck. Det åkte långsamt istället upp, likt en hiss.
Jag är så rädd för toaletter. Alltså det här liksom, det triggar mig något enormt.
Men det är ju liksom det finaste vi har när människan pratar med det stigande vattnet. Nej.
Maja började få panik och svetten började rinna. Shit. Vad skulle hon göra? Hjärnan tyckte att det enda logiska var att testa att spola en gång till.
Ja, men vad fan, Maja?
Vad ska man göra? Panik nu.
Det kommer inte från samma.
Jag har panik.
Ta toaborsten.
Då kanske det skulle spolas ner. Men nej, detta förvärrade bara det ännu mer då innehållet åkte ännu högre upp mot toaringen. Maja hade nu en puls på minst 250 och paniken över situationen gjorde att hon inte riktigt kunde tänka klart. Vad ska hon göra nu? Ropa på hjälp? Smyga ut och lämna allting? Låsa dörren utifrån och sätta en lapp på dörren ur funktion och sen felanmäla? Som ändå vore det mest rimliga.
Jag har som panik.
Nej.
Hon spolar igen.
Så jobbar inte Maja.
Nej.
Skammen gjorde att hon istället valde en annan, för henne vettigare lösning. Maja letade upp en tom plastpåse som låg underst i sopkorgen. Satte den på handen och ja, ni fattar vad som nu kommer hända.
Nej. Ta bort mig.
Maja.
Önskar hon.
Åh, gud, jag behöver konstant tänka på att det här inte händer exakt nu.
Hon fissar.
Nej, inte börja med det där.
Hon sitter på huk med ena handen täckt av en vit stor plastpåse och börja fiska upp allt innehåll som ligger flytande i toaletten och slänger det ner i sopkorgen. Jag behöver inte beskriva innehållet då ni själva kan föreställa er både lukten, utseendet och konsistensen.
Hon heter majs.
Maja kände genom påsen. Ni vet den obehagliga känslan när diskvattnet som rinner ner i diskhandsken när man diskar. Exakt den känslan hade Maja när bajsvattnet Exakt den känslan hade Maja när bajsvattnet sipprade ner förbi knuten i plastpåsen och vidare ner till Majas hand. Spyan låg latent och åkte upp och ner under bajsfiskandet. Men Maja bet ihop och svalde ner det. Hon andades nog inte under dessa för henne längsta minuterna i hennes liv. Efter allting var uppskuffat ur toaletten och ilagt i soppåsen knöt Maja ihop den fort och försökte återställa the crime scene på bästa sätt så att efterträdande toalettbesökare inte skulle misstänka någonting. Maja låste långsamt upp låset på dörren och kikade försiktigt ut. Hur skulle hon lösa det nu? Ta med bajspåsen hem? Eller slänga den i närmsta sopkorg på kontoret lite diskret? Nej. Återigen så tickade Majas ologiska hjärna in och hon valde att snabbt kuta ut och hämta sina grejer ihållandes den vita bajspåsen stadigt i ena handen för att sedan lämna kontoret kvickt och springa till bilen som var parkerad utanför. Hon satte bajspåsen på passagerarsätet och körde iväg. Det logiska var väl att stanna vid närmsta mack eller dylikt och slänga i deras papperskorg. Men nej, Maja åkte ytterligare cirka 3 kilometer innan hon dumpade soppåsen vid ett IP. Skammen var total. Slutet gott, allting gott.
Nej.
Kan hon inte fått med någonting om att hon tvättade händerna också? Skulle tycka?
Nej, jag har inte haft med henne. Numera kontrollspolar alltid Maja innan hon ska göra nummer 2. Även hemma. Hon är ärrad för livet. Jag ska säga att både Nisse och Johanna är ärrade för livet.
Det var länge sedan jag fick de här okontrollerade när jag var lämna bordet. För att nu var det nära på riktigt. Men
så här, jag har panik. Alltså, jag har såna rysningar.
Hur
bara.
Vet den här personen allt det här om Maja?
För att det är Maja. Hon är kingen som har skickat...
Ja. Jag tror att Maja är... Och jag tror att Maja är en sån som... ett år efter kan berätta sådär.
Ja, men kan det vara så här också, Maja? Det spelar ingen roll om du kontrollspolar innan. Det är inte där problemet är. Problemet är att du lägger massa toapapper i botten och sen efter du har bajat alltså så här, och torkat dig.
Du gör
ett plugg. Du kan ju provspola hur många gånger som helst. Det är du som gör stoppet med dina 16 jävla latter du färsar.
Det här kan på inget sätt läggas på Maja. Problemet är att vi har ett samhälle där toaletter ibland inte funkar. Hur är det möjligt?
Men om du kommer in i ett rum och det står någon med en plastpåse runt handen och bajs i handen och tycker att det här är inte ditt fel detta.
Lyssna.
Någonting måste... Du, fröken, kasta skugga. Någon liten jävla skugga måste ändå falla över Maja.
Jag säger inte att det var bra hanterat. Jag säger bara att det är en... Jag får typ tanke på liksom att man kan gå på en toalett och så kan det liksom gå åt andra hållet.
Det får inte hända, såklart.
Nej, men det här är 95% Majas fel. Hon har för mycket plumsskydd.
Ja, precis.
Det är för mycket plumsskydd.
Det är bättre att det hörs lite än att det syns.
Ja, det har jag alltid sagt.
Det är bättre att det hörs lite än att man kommer ut med bajset igen.
Åh, fy fan. Man älskar när folk hamnar i en sån situation där liksom, det är bara det första de kommer att tänka på. Det blir det blir. Nu gör jag någonting. Att hon har ju med sig den här påsen. Så det är bajs på båda sidorna av den plasten. Som hon bär igenom hela kontoret bort. Hämta jackan, hämta så. Handväskan, stänger av datorn, loggar ut. Och
händer,
så går vi.
Vad händer samtidigt i toaletten? Alltså, vattnet måste ju fortsätta stanna det.
Det man gör är att ta en toaborste, typ trycka 2 gånger. Så kommer det säga...
Ja, för fan. Det borde finnas en sån liksom en handväskestor sån sugpropp som tjejer kan ha med sig om de ska göra sitt plumskydd.
Jag har aldrig gjort plumskydd för det är för läskigt för jag vet, tänk om det blir stopp.
Ja. Det är jättebra tänkt.
Mitt liv. Men det är bara...
Borstor?
Jag har så ont i fingrarna nu.
Ja, men det är faktiskt borstor i bordet.
Vet du vad, ska vi köra en liten palette cleanser med din sista historia?
Ja, jag tror det.
Och nu är högtrycksfetten från...
Vad äckligt det lät att köra en palette cleanser.
Ja, men jag tycker det är helt rätt. Det här är en liten sorbet som kommer nu.
Men vad hade ni? Alltså, ja, vi får ta det här. Så jag måste prata om det här sen.
Ja, det här kan ju hända hemma.
Ja.
Nej, det kan inte hända hemma.
Jo, då tar man toaborsten, trycker till två gånger och så blir det, det som funkar som en sugpropp.
Det blir superrent i kröken.
Fan, killar kan den då.
Om man får en kille.
Johan! Nej. Jag har gjort det igen!
Ja, nej, nej.
Du plastpåsen?
Tror inte för en sekund att jag hade löst situationen själv. Aldrig.
Okej.
Okej.
Ja.
Nu lämnar vi den här.
Ja, nu är det. Nu är det
tack för att du skickade in.
Ja, tack Maja.
Jättemycket tack. Det var en sån jävla resa bara.
Ja, det var det. Absolut.
Okej. Bäckenbottenträning. Mm. Året är 2002. Och jag pluggar till socionom i en av Sveriges större städer och lever studentliv. Av oklar anledning blir jag bjuden på ett sexparty. Som ett Tupperware-party med sexleksaker. Mm. Sån har jag varit på.
Har du?
De heter alltid Madame Kerstin. Ja, men alltså, det är inte mening.
De heter alltid det.
Ja, men det är alltid
jag
gjorde
Almus som är fyra lösfitter. Och
jävla vi ska ju liksom i mer göra ett sexparty av det.
Nej, men det är det mest osexiga man kan göra i livet, tror jag. Ja. Hur som helst. Det är på den tiden när sexleksaker inte var lika vanligt och internethandeln inte hade slagit igenom. Jag gick mer än gärna på fest och hindrades inte av anledningen till att festen var att någon vill kränga saker. Jag drack glatt av vinet och hade inte en tanke på att köpa något alls. På den tiden köpte jag knappt en öl ute på grund av den skrala ekonomin. Det var hemmafester som gällde med vin på Tetra som köpts under disk nere i affären på hörnan.
Åh, vilken dröm.
Ja.
Oh. Och det, skulle det vara billigt? Ja, det är smuggel.
Det är smuggel.
Smuggel.
Jag vill ändå lägga in att jag inte tycker att det låter som en dröm. Men jag gillar
att det ska finnas vin under disk i din lokala
tunnare. Det är ju fantastiskt.
Det är att inte ens ha råd dröm, att köpa alltså en öl på krogen.
Nej, men det är ju det som är ju att
okej, då har vi
tar en jävla tysk lådvin. Det är fan helt jävla perfekt. Ja.
Gud, vad arga ni
blir. Ja,
vi romantiserar ju att han hjälper ju lokalbefolkningen.
Ja, blir fulla.
Ja, men, jag tycker bara att det blir väldigt hotfullt. Okej. Ändå blir det så att jag på fyllan känner mig manad att köpa något. Jag och en kompis köper den feministiska porrfilmen Pink Prison tillsammans. Som vi senare turas om att ha hemma. Inga konstigheter. Jag köper också något som säljaren menar att alla kvinnor måste ha. Knipkulor. Det är två guldfärgade metallkulor som låg i en fin liten ask. Kulorna var storleken större än de kulor som finns i ett labyrintspel och ganska tunga. Det som är bra med dem, menar kvinnan som säljer dem, är att man kan använda dem när som helst hemma. När man diskar och dammsuger till exempel. Åh, oh, kvinnogrej. Efter en stund kommer det trilla ut av sig själva och då har Fifi tränat klart. Vill jag vara tajt där nere? Ja. Var jag 23 år gammal utan barn? Ja. Det är så dumt. Var detta då en helt onödig investering? Absolut. När jag väl fått hem kulorna så petar jag in dem. Det känns absolut ingenting. Det är ju fantastiskt, tänker jag. Här kan jag gå runt och låta kulorna göra sitt utan att jag känner något alls.
Det är som en sån här ab... vad heter den?
Ja, en sån här elstöd.
Ab-trainer.
Ja,
som man bara med elen.
Ja, fast man inte sätter på elen. Man bara går ut och gör den.
Ja.
Egentligen. Med sladd. Man sitter fast i väggen bara.
Det är fantastiskt, tänker jag. Här kan jag gå runt och låta kulorna göra sitt utan att jag känner något alls. Jag börjar göra hushållssysslor i min lilla lägenhet. Dammsuger, diskar, går ut med soporna. Jag går och handlar. Jag glömmer bort kulorna. Många timmar senare, som inkluderat toalettbesök, har kulorna fortfarande inte gjort sig påminda. Jag cyklar iväg till psykiatrin där jag jobbar som timvikarie och denna gång ska jag jobba natt. När patienten har lagt sig så är det bara jag och min kollega uppe. Min kollega Sonja är 60-årsåldern. Vi står i köket och pratar och brevar sin macka när jag plötsligt känner något underligt. Vad fan var det där? Samtidigt som jag inser att det är kulorna som kommer ut så gör jag en märklig rörelse med benen för att knipa ihop och motverka detta. Därefter, ljudet av metall så möter metall i mina trosor. Klonk. Mitt minspel och blick av förvåning möter Sonjas förvirrade uppsyn. Och sen följer ett ögonblick när jag rättar till min hållning och försöker fortsätta prata som ingenting är. Jag försöker se avslappnad ut. Samtidigt är jag rädd att kulorna ska råka hamna utanför troskanten och ramla ner i byxbenet och i värsta fall rulla ut på golvet. Det hela slutar med att jag mycket försiktigt och kobent börjar gå mot toaletten. Hur mycket jag än anstränger mig är det svårt att få mitt rörelsemönster att se naturligt ut och jag känner Sonjas blick på mig där jag stelt tar mig fram i korridoren. Jag använde aldrig kulorna igen efter det och vet inte var de tog vägen.
Gud vad jag hoppades på att man skulle skaka ut det som en liten harplutt. Så. Bara såg jag så sa, ah, fitt det är kul.
Ja, men man ville ju gärna att hon på ICA skulle så här rulla fram i ja, liksom, ja. Gången.
Jag hade hoppats att det skulle vara en sån en liksom patient som hade en sån fobi för att det, så här, det kan när som helst bara börja rulla kulor på golvet. Mm. Det hade varit en perfekt alltså.
Bong, bong.
Ja, larva det inte nu. Det där kommer aldrig hända.
Var skulle de komma ifrån? Ja, men det var... Ja,
då var vi klara.
Ja, vi var fan klara där. Ska vi göra som vi alltid gör då, att man går igenom i turordning vem som har läst vad. Och jag började idag så att jag börjar säga vad jag har läst.
Mm.
Jag hade först rapport från posten. Det var alltså... Ja, en gubbe som gjorde honnör och bajsa i en
buske.
Ja, och en annan gubbe som...
Bara gick hem till en tant och använde toaletten varje dag, år in och år ut. Min andra var den magiska fotbollsresan. Ja, med
den var faktiskt magisk.
Ja, det är magiskt med att det var mittfältslåset, eller vad det nu.
En liten novell om killar.
Ja, en novell om killar och fuskande föräldrar.
Ja, killar.
Och sist men inte minst, läkaren på rätt psyk.
Oh, det var lite obehaglig.
Ja, där vi hade en galning som utgav sig för en läkare.
Yes, jag hade Orange Hair is the New Black. Ed Sheeran i Mexiko.
Ja, det gillade jag mycket.
Namnbytet. Mm. Alltså majonnäs.
Mm-hmm.
Och kommunalaren och den opolitliga toaletten.
Ja.
Oh,
Maja, Baja Maja.
Ja, den var väldigt, väldigt stark.
Ja, jag har sagt.
Jag hade konserten med Kiss.
Yes.
Double entendre. Jag hade Magiska mannen, Date Storyn.
Oh.
Och sen hade jag bäckenbottenträning med kulor.
Mm. Jag tycker att Alvin sitter på guldkornen.
Ja, det gör han. Det gör han. Men jag måste...
Det är två som jag gör mig emellan.
Ja, jag med. Det är väl Mexiko.
Mexiko och majonnäs.
Men jag måste säga att majonnäs är för bra.
Ja, den är
liksom, den är för bra och lätt. Den är så himla perfekt som svensk liksom, story som folk drar.
Ja, för att förra veckan hade vi en som folk sa så här, den där har vi nog hört förut. Ja. Man har inte hört allt. Det här skulle ju kunna vara en bara, som inte vi har hört.
Nej, precis. Jag tänkte...
Men då sprider vi den nu. Ja. Du vill inte mer med det.
Ja, nej, alltså jag tycker den är helt fantastisk.
Mm.
Helt fantastiskt.
Mm.
Majonnäs.
Alltså
Men Sheeran tycker jag också, eftersom att det finns en mugshot på en kille, mexikanska polisen, har försökt få sjunga.
Ja.
Men då måste de säga, antingen så gör de det bara för att vara taskiga, eller så trodde de bara för att han var rödhårig att det var Ed Sheeran.
Mm. Ja, precis.
Jag tror att det är en kombination.
Och i så fall, all cred till de mexikanska domaren.
Jag ser också att alla har lite för stora cowboysarhattar på sig.
Sombreros. men då blir det väl majonnäs då.
Ja,
som jag kallar henne.
Inga ben.
Inga ben.
Men gärna lite majonnäs på. Det var inga ben i fisken, men det var gott med majonnäs. Ja, men då blir det alltså historia nummer 4.
Mm.
Majonnäs. 5.
5.
Historia nummer 5. Den kortaste.
Ja.
Den svängigaste.
Koncis är väl.
En snudd på en jävla haiku.
Ja, nästa, ja.
Skratt-tät.
Mm. Ja.
Mm.
Så story nummer 5 är eran att kasta, slänga er med. Och inte kasta, absolut inte.
Ni har alla haft en lärare i mellanstadiet som har gjort den här namnresan.
Ja, det har ni.
Spektakulärt.
Ja, otroligt.
Mm. Så kör järnet.
Vi behöver ju som sagt nya stories och damma på julstories nu.
Mm, just det.
För att det lackar mot jul.
Ja.
Och då vill vi ha ett julavsnitt. Och sen då, veckan efter så kommer våra nyårskaraneller.
Men tänk inte på det utan skicka in i vanligt
takt.
Det gör inget om du har en...
Men har en julstory, kasta in den och en vanlig story.
Just. Och då skickar man dem till kafferepet@underproduktion.se.
Exakt.
Och därmed basta.
Ja. Och gå in på underproduktion.se, börja prenumerera på vår andra podd, vår systerpodd som heter Cigarrummet. Det kostar 29 kronor i månaden. Nu finns det en massa avsnitt där vi intervjuar svenska kända humorister om deras uppväxt och
stories.
Och nu om 20 minuter kommer Björn Gustafsson, den yngre.
Just det.
Mm.
Och berättar om sin tid då han växte upp på västkusten med bland annat Albin Olsson.
Ajajaj.
Och tack Fia Lo Almström för att du är vår redaktör.
Ja.
Och Laldenmark för att du klipper och gör ljudet fint.
Ja, One Touch Edit heter hans företag.
Just det.
Tack för den här veckan. Trevlig helg.
Ja, just det. Nu tar vi helg då. Ja. Nu tar vi helg.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.